الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فتشتت كيانوم كتاب أدب المفرد أو إمام البخاري رحمه الله تعالى ويكم فرام تيل كابيتل 18 حديث 34 وداسو سيف فترا باب عرض الإسلام على الأمة النصرانية كابيتلت att presentera islam för sin kristna moder, att kalla sin kristna moder till islam. Och vi talar ju fortfarande om godhet mot ens föräldrar. Och i detta kapitel så nämner författaren en hadith från Abu Kathir al-Suhaimi. Hon sa att han hörde Abu Huraira radiyallahu anhu säga: det finns ingen som hör om mig, vare sig juden eller kristen, förutom att han kommer att älska mig. Min moder ville inte bli muslim trots att jag försökte kalla henne till islam. Och jag kallade henne och försökte, men hon vägrade. Så jag gick till profeten sallallahu alaihi wasallam och jag sa: be till Allah att min moder ska bli muslim. Så han gjorde dua, han bad till Allah. Och när jag gick hem så hade hon stängt dörren och hon sa: ja Abu Huraira, jag har blivit muslim. Och då gick jag tillbaka till profeten alaihissalam och berättade för honom. Och så sa jag: gör dua till Allah för mig och min mamma. Och då så sa profeten alaihissalam: och Allah, låt din tjänare Abu Huraira och hans mamma vara älskade bland folk. Eller låt folket älska Abu Huraira och hans mamma. En mycket fin hadith som också finns berättad i Sahih Muslim. Där nämns det också vissa detaljer. Och här berättar Abu Huraira radiyallahu anhu om hur hans mamma blev muslim. Han sa att hans mamma vägrade bli muslim. Han försökte att kalla henne till islam, men hon vägrade. Och det nämns i vissa hadither att hon till och med sa dåliga saker om islam. Hon sa dåliga och fula saker om profeten Muhammed alaihissalam, som gjorde honom väldigt ledsen. Så ledsen att han en dag, när han försökte göra da'wa på henne, så sa hon dåliga saker om islam som fick honom att bli så ledsen att han grät. Och han gick till profeten alaihissalam och grät av sorg. Och sa: ja Rasulullah, min mamma är så, snälla gör du'a för att Allah ska vägleda henne. Och då så gjorde profeten dua alaihi salatu wasalam och han gick hem till sin mamma och dörren var stängd och han hörde vatten. Någon som använde vatten. Och då var det hans mamma som duschade, hon gjorde ghusl, vilket man ska göra när man blir muslim. Och så sa hon: att jag har blivit muslim. Och då så blev han så glad att han började gråta av glädje. Och så gick han tillbaka till profeten alaihi salam och berättade. Och så bad han profeten alaihissalam göra dua för honom och hans mor. Och då gjorde profeten alaihissalam den här fina duan. Och Allah, låt Abu Huraira och hans mamma vara älskade av folk. Och därför sa han i början att det finns ingen jude eller kriste som hör om mig förutom att han kommer att älska mig. Taib. Det finns mashallah många lärdomar i den här mycket fina berättelsen. Nah. Vi lär oss av denna berättelse att man ska göra da'wa, man ska kalla folk till islam. Och vi talar ju om godhet mot föräldrarna. Den största godheten mot ens föräldrar är att lära dem islam. Om de är icke-muslimer, att då kalla dem till islam. Och om de är muslimer, fast de kanske har vissa fel och avvikelser, att man försöker att vägleda dem. Taib. Och vi lär oss också av hadithen att man ska vara mån i detta. Man ska inte ge upp. Abu Huraira försökte. Och han hade sabr. Trots att hans mamma förtalade islam och sa fula saker om islam, så hade han sabr. Han bojkottade inte henne. Han sa: du kafirad, jag ska flytta härifrån. Utan han hade hopp om att hon skulle bli muslim. Och han var så mån om hennes vägledning att han började gråta. Att hon var vilsen. Han blev så ledsen över sin mamma. Att hon var vilsen, att han började gråta. Så gick han då till profeten Muhammed alaihissalam och berättade. och bad honom göra dua. Och det här är också något som är tillåtet, att man kan be religiösa och folk som är fromma, eller dina bröder som du tror gott om, du kan be dem göra dua för dig. Eller dua för någonting bra. Så profeten Alisam gjorde dua. Och subhanallah, så fort han gjorde dua så blev hon muslim. Yani Abu Huraira gick hemifrån dit. Gör dua för mig. Han gjorde dua. Han gick tillbaka hem. Hon höll på att duscha. Yani från att ha varit en person som trotsat islam, talat illa om islam, efter någon minut göra russel och konvertera till islam. Det här bevisar att profeten Muhammeds dua alaihissalam är accepterad. Och att han är en sann profet. Eller hur? Det här bevisar också en annan viktig sak. En fin egenskap som man ska ha. Det är att om någon ber dig göra dua för honom, så ska du försöka att besvara personen så snabbt som möjligt. Och det är ett fel som många av oss gör. Någon säger så här, men gör dua för mig. Så säger jag, okej. Okay. Är ni sen? Du tänker sen. Men sen glömmer du bort det. Är det inte vanligt, eller? Och därför är en sak som jag också märkte av hos ulema, att om någon säger, gör dua för mig, jag är sjuk eller någonting, gör dua för min mamma, han gör det direkt. Direkt. Må Allah göra henne frisk, må Allah hjälpa dig och så vidare. På plats. Mashallah. Så att det är en lärdom man också kan ta av detta. Men jag vill också påpeka här att det är tillåtet att säga till någon, gör dua för mig. Men det är inte någonting som islam har uppmuntrat till. Utan vill du göra dua så gör dua själv. Men det är tillåtet att fråga någon annan människa. Det är inte någonting haram. Men vissa har som en vana och tänker att typ, jag är så dålig, jag kan inte göra dua. Jag måste be någon annan göra dua för mig. Och det är fel. Så ska man inte tänka. Du gör dua. Och om du någon gång ber någon annan göra dua så är det okej. Okay. Bi'idhnillahi ta'ala. Så profeten Alisam gjorde också en dua att Allah subhanahu wa ta'ala skulle göra Abu Huraira och hans mamma älskade hos folk. Och mashallah, den som läser om honom och hans liv och historia kommer älska honom. Eller hur? Kommer älska honom. Mashallah. Så subhanallah, hur vilse är inte de folk som hatar honom? Det finns vissa vilseledda sekter som tillskriver sig islam, som hatar Abu Huraira. Som Shia till exempel. Vet ni varför de hatar Abu Huraira? Är det någon som vet?
Han rapporterar många hadith om tawhid och sånt som är rapporterat.
Inte bara att han har berättat många hadither, han har berättat mest hadither. Han är den sahabin som har berättat mest hadither. Mer än 5000 hadither. Och Shia förnekar våra hadither, för de går helt emot deras trosuppfattning. Så därför så kan de inte säga att Abu Huraira är bra, han är pålitlig, vi accepterar hans hadither. Utan de måste kritisera honom, säga att han inte är muslim, man kan inte lita på hans hadither, han var dålig och så vidare. Allahu musta'an. Nah, men i alla fall, alhamdulillah, ahlul haq, folket av sanningen, älskar Abu Huraira radiyallahu anhu. Vi går vidare till nästa kapitel. Bab bir al-walidain ba'da mawtihima. Kapitlet att vara god mot sina föräldrar efter deras bortgång. Kapitlet att vara god och hängiven mot sina föräldrar efter att de har dött. Vi sa ju att man ska vara god mot sina föräldrar när de lever. Man ska lyssna på dem, man ska lyda dem, man ska tjäna dem, man ska hjälpa dem. Men hur kan man vara god mot sina föräldrar när de har dött? Är det möjligt? Ja. Genom att göra dua. Nej, bland annat.
Genom att vara snäll mot deras närmaste vänner.
Ahsant.
Göra brunnar eller göra hajj för dem.
Ja. Att göra sadaqa som kommer att gå tillbaka till dem. Ja. Låt oss nämna några av de hadither som här nämns. Det berättas här från Abu Huraira radiyallahu anhu. Och det här är också en hadith. Här berättas den från Abu Huraira, men den har också berättats från, direkt från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Att han sa turfa'u lil mayyit ba'da mawtihi darajat. Den döda kommer att stiga upp i nivåer. Och han kommer att säga, min herre, hur kommer detta sig? Och då så kommer Allah att säga, det är för att ditt barn ber om förlåtelse för dig. Mashallah. Mycket fin hadith. Yani, en person som har dött. Och ni vet generellt, man har dött, så kan man inte få mera hasanat. Eller hur, man kan inte göra mera goda gärningar. Utan man hamnar på den platsen. Yani, den nivån i nästa liv där man kanske, baserat på de gärningarna man gjorde i detta liv. Ni vet att i nästa liv finns det nivåer. Paradiset har tusentals nivåer. Vad heter den högsta nivån? Firdaus al-A'la. Högsta Firdaus. Mashallah. Vad är taket i Firdaus för någonting? Allahs tron. Och från Firdaus så forsar floderna ut i resten av paradiset. Må Allah ge oss al-Firdaus. Profeten al-Islam sa, om ni ber Allah om Jannah så be om al-Firdaus. Så nam, paradiset har nivåer, mashallah. Så en person kommer i nästa liv kanske ha en speciell nivå. Och han vet det här är min nivå. Men han kommer att gå högre upp. Och då säger han, ja Allah, hur kommer det här sig? Hur kommer jag högre upp i paradiset? Och då så säger Allah att det är på grund av att din son eller din dotter ber om förlåtelse för dig. Mashallah. Så här är en god gärning man kan göra för sina föräldrar. Att när de lever och när de har dött så kan man be om förlåtelse för dem. Taib. Allahumma gfir li walidayya och Allah förlåt mina föräldrar. Allahumma arhamhuma. Allah har rahma över mina föräldrar. Och så vidare. Att man ber om förlåtelse för sina föräldrar när de lever och när de har dött. Och den här hadithen bevisar också dygden av att be om förlåtelse. Att be om förlåtelse är någonting som höjer människan i nivåer. Att be om förlåtelse till sig själv, till sina föräldrar och för muslimerna. Det höjer dem i nivåer, mashallah. El-istighfar. Och el-istighfar är från de bästa av saker som man kan säga. Profeten Muhammad a.s. brukade be Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse mer än 100 gånger om dagen. Astaghfirullah wa atubu ilay. Allahumma gfirli, Allahumma arhamni och så vidare. Det finns olika sätt att be om förlåtelse. Hur många av oss ber om förlåtelse 100 gånger om dagen? Ja? Och profeten Muhammad al-Islam, han var den han var. Den som förlåtits för sina gångna och kommande synder. Har vi den dygden? Är vi förlåtna för det vi har gjort och det som kommer hända? Nej. Så vi är i ännu större behov av att be om förlåtelse. Och det är ett råd till mig. Om ni går härifrån idag och ni bara kommer ihåg detta så har ni gått härifrån med en skatt. Och det är att ni ska göra mycket istighfar. Varenda dag. Att man säger astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kanske flera 100 gånger om dagen. Flera 100 gånger om dagen. Berättas från Ibn Taymiyyah att han brukar säga det upp till nästan 700 gånger om dagen. Och han sa att när jag började göra detta så öppnade alla dörrar för mig. Som jag aldrig kunnat föreställa mig. Och det här är något som profeten al-Islam har sagt också. Men läsa med istighfar. Den som ständigt gör istighfar. Kommer Allah att göra en väg utför från alla svårigheter. Och Allah kommer ta bort alla besvär från honom. Och Allah kommer att försörja honom från ett håll han aldrig kunde föreställa sig. Men det är till vem? Men läsa med istighfar. Den som ständigt gör istighfar. Det kan vara när du är hemma, du ligger i sängen, du sitter på bussen, på tunnelbanan, du är på jobbet, på skolan. Att man säger, astaghfirullah, 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 astaghfirullah wa atubu ilay. Lätt, eller hur? Eller man kan säga också den bästa istighfar som man säger på morgonen och på kvällen. Den som kallas för Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Till slutet på duan. Och så vidare. Men det jag vill säga är att det är bra att göra istighfar. För sig själv, för sina föräldrar. Du kan göra det i salah, i sujud. Du kan göra det i din dua. Man kan också be om förlåtelse för alla muslimer. Det finns mycket belöning i det. Vad får man för belöning om man gör istighfar för alla muslimer? Är det någon som vet?
Du får
få belöning för varje muslim.
Naam. Profeten alaihissalam sa att den som gör istighfar för alla muslimer får en hasanat för varje muslim. Så tänk dig, du säger bara enkelt Allahumma gfir al-muslimin wal-muslimat. Allahumma gfir al-muslimin. Ännu lättare. Och Allah förlåt muslimerna. Inshallah 1,6 miljarder hasanat. Plus på kontot. Direkt. Allahumma gfir al-muslimin. Tänk om du säger Allahumma gfir al-muslimin al-ahya minhum wal-amwat. De som har dött också. Mashallah. Då blir det genast mycket mer än 1,6 miljarder. Det är lätt, eller hur? Så att göra istighfar är någonting väldigt, väldigt fint. Och det är också någonting som tar bort straff från människan. Vissa människor har syndat och har straffas med olika former av motgångar. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Att Allah skulle inte straffa dem om de bad om förlåtelse. När du ber om förlåtelse så tas straffet bort. Straffet kommer inte eller straffet tas bort. Så mashallah, väldigt, väldigt bra att be Allah subhanahu wa ta'ala om mycket förlåtelse. Speciellt i dessa tider av prövningar och motgångar. Så vi lär oss av denna hadith att en person stiger upp i paradiset när folk ber om förlåtelse för honom eller henne. I nästa hadith så berättar Muhammad ibn Sirin, som var från Tabi'in, han var student till Sahaba. Han sa att vi var tillsammans med Abu Huraira en kväll. Och då så sa Abu Huraira, Allahumma gfir li Abi Huraira wa li ummi wa li man istaghfara lahuma. Han sa, och Allah förlåt Abu Huraira, hans mor och de som ber om förlåtelse för dem. Och då så sa Muhammad ibn Sirin, så vi brukade be om förlåtelse för Abu Huraira och hans mor i hopp om att omfattas av hans dua. Mashallah. Hänger ni med? Abu Huraira gjorde dua. Han sa, Allah förlåt. Vem? Abu Huraira. Hans mamma. Och de som ber om förlåtelse för mig och min mamma. Så han bad att Allah skulle förlåta de som ber om förlåtelse för honom och hans mamma. Ibn Sirin brukade sen be om förlåtelse för Abu Huraira och hans mamma i hopp på att vara en av dem som får ta del av Abu Huraira's dua. För han visste att mashallah sahabas dua har en väldigt hög status hos Allah subhanahu wa ta'ala. Men här finner vi också att Abu Huraira radiyallahu anhu bad om förlåtelse för sin mamma. Vilket är en av de bästa avgärningar man kan göra för sina föräldrar när de har dött. No. Sen så nämner författaren den kända hadithen från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث. Om människan dör så slutar hans gärningar att öka förutom från tre saker. Sadaqatin jariya, en sadaqa som är kontinuerlig. Aw ilmin yuntafa'u bihi, eller kunskap som folk tar nytta av. Aw waladin salihin yad'u lah, eller ett religiöst barn som gör dua för honom. Här så säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att om människan dör så slutar hans gärningar att öka. Du kan inte längre göra goda gärningar när du har dött. Då stängs dörren. Du kan inte be, fasta, du kan inte skänka pengar, du kan inte göra någonting när du har dött. Dina hasanat stannar. Förstår ni? Det är nu man har chansen på sig att göra goda gärningar. Har man dött så finns det ingen återvändo. Och det finns ingen chans att kunna öka sina belöningar. Så man ska ta vara på nuet. Och inte gärna försumma nuet. Och tänka att man ska bli bättre i framtiden. Profeten Muhammad a.s. gick en gång förbi en grav. Där en muslim låg. Och han sa att den här personen kommer tillbaka. Och ber två raka. Alltså sunna bön. Är mer kär till honom än att äga hela världen. Ja, när du väl ligger i graven Och du vet vad som väntar dig. Du vet dina synder. Du vet att du ska möta Allah. Du vet att det är Jannah. Du vet att det är helvetet. Du vet att dina gärningar ska vägas. Så önskar du att du bara hade lite hasanat extra att komma med på domedagen. Eller du hade chansen att göra 2 raka. Som kanske kommer att höja dig i nivå hos Allah subhanahu wa ta'ala. Mer än att du skulle komma tillbaka och bli kung över dunya. Förstår ni? Så mashallah. När människan dör så slutar hans gärningar att öka. Förutom från 3 saker. Det finns 3 gärningar. Om man lämnar dessa saker efter sig i dunya så kommer ens gärningar att öka och fortsätta att ge belöning även fast du ligger i graven. Och vilka är dessa 3 gärningar? Han sa sadaqatin jariya. En sadaqa, en allmosa som är kontinuerlig. En sadaqa vars belöning är fortgående. Som till exempel vad?
Bygga sjukhus
när man vårdar muslimer.
Plantera ett träd som
muslimer äter ifrån. Och vet om till och med djur äter från trädet får du belöning. Ja?
Bygga
moské. Gräva en brunn. Alla de här sakerna som folk tar nytta av får du belöning för. Och självklart på villkor av att man har gjort det för Allahs skull. Taib. Så till exempel en person när han lever bygger en moské för Allahs skull. Varenda gång någon ber i moskén så får du belöning. Så länge moskén står kvar och folk gör salah så får du belöning och du ligger i graven. Du gräver en brunn där fattiga dricker. Så länge folk dricker så får du belöning. Mashallah. Är det inte bra? Så det är en sadaqa som är kontinuerlig, fortgående. Den andra saken var kunskap som folk tar nytta av. Och det här är det bästa av allt du kan lämna efter dig i det här livet. Det bästa man kan göra i detta liv är att sprida islam. Vad är beviset på det? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Vem är bättre i sitt tal än den som kallar till Allah och gör goda gärningar? Det bästa du kan göra i detta liv är att sprida islam. Om ni inte tror mig, eller om ni ifrågasätter, säg då till mig vad är bättre än att sprida islam. Finns det någon, har vi någon annan åsikt? Ja? Jag utmanar er. Finns inte. För den som sprider islam, han gör vems jobb? Profeternas jobb. De lärda är profeternas arvtagare. Och vem har en bättre uppgift än en profet? Så att sprida islam och att lära ut islamisk kunskap är det bästa som finns. Och subhanallah, här nämns kanske den största belöningen som ulema har, de lärda. Och de som kallar till Allah subhanahu wa ta'ala. Att när de lär ut någonting gott, de lär en människa att göra någonting i islam, så får de belöningen för alla de som praktiserar den här saken. Så länge den här kunskapen lever kvar. Det kan vara att han skriver en bok eller att han lär ut någonting. Låt oss ta något simpelt exempel. En person blir muslim. Jag lär honom, eller jag gjorde da'wah på honom till exempel. Han blev muslim, mashallah. Där massor med hasanat. Jag lär honom göra wudu, salah och läsa al-fatiha till exempel. Varenda gång han gör wudu, varenda gång han gör salah, så får jag belöningen som att jag har gjort wudu och jag har gjort salah. Varenda gång han läser Koranen, varenda bokstav han läser får jag 10 hasanat. Och han får sina 10 hasanat. Mashallah. Så tänk er, man lär personen detta. Sen lever han 60-70 år. Om han lär ut det han lärde sig av dig till någon annan så får du belöningen för det också. Han lär ut till 10, de lär ut till 100, de lär ut till 1000. Allt går tillbaka till dig. Och du bara ligger där i graven. Mashallah. Imam Bukhari, inshallah. Vi läser hans böcker. Han skrev det för mer än 1000 år sedan, inshallah. Belöningen går till honom. Förstår ni? Subhanallah. Vilken otrolig belöning man kan få av att lära ut nyttig kunskap. Lära ut hadith, Koran, aqida, kalla folk till islam. Lära enkla saker som fatiha, wudu, salah och så vidare. Och det här är någonting alla kan göra. Kan vi inte lära någon att göra wudu? Du kanske inte kan göra da'wah till någon, men säg åt honom, men gå in på den här hemsidan. Lyssna på den här föreläsningen. Eller hur? Då har du hänvisat honom, om han blir muslim, inshallah, du får belöningen för det. Förstår ni? Så man ska försöka att göra detta. Så kunskap som man lämnar efter sig får man också belöning för. Den tredje saken, aw waladin salih yad'u lah, att man lämnar efter sig ett rättfärdigt barn som gör dua för en. Det här får man också belöning för. Och det här bevisar att när barnen gör dua för dig så belönas du. Du får hasanat, du kanske blir av med synder och Allah höjer dig i nivåer. Så här har vi en form av godhet som barnen kan göra mot sina föräldrar när de har dött. Att de gör dua för sina föräldrar. Och inte bara när de har dött. Barnen ska också be för sina föräldrar när de lever. Allahumma skydda mina föräldrar. Allah förlåt mina föräldrar. Allah ha rahma över mina föräldrar. Allah låt mig enas med mina föräldrar i Jannah och så vidare. Det finns massa dua man kan göra när man lever och när man har dött. Här så sa profeten alaihissalam att man då får belöning om ens rättfärdiga barn gör dua för en. Varför sa han rättfärdiga barn? Varför sa han inte bara barn? De lärde sig att varför? För det är bara de rättfärdiga barnen som gör dua för sina föräldrar. Eller hur? Om ett barn är långt borta från islam, sysslar med knark och inte vet jag, dricker och sånt. Gärna att han sitter och gör dua för sina föräldrar är ganska osannolikt. Eller hur? Och en annan aspekt kan också vara att om han inte är religiös så blir inte hans gärningar accepterade. Om han inte fruktar Allah subhanahu wa ta'ala, han kanske inte ber eller någonting sånt. Om han gör dua, det kanske inte ens accepteras. Så hans dua är värdelös. Och därför sa han ett rättfärdigt barn som gör dua för sina föräldrar. Waladun salih. Här nämner ulema en jätteviktig fråga som då det finns bevis på i detta hadith, i denna hadith. Och det är att den här hadithen är en indikation på att man som förälder eller blivande förälder ska försöka att sträva så gott man kan i att få rättfärdiga barn. För att just få de här barnen som man lämnar efter sig, som inshallah kommer att göra dua när man ligger där i graven. Så hur ska man försöka få rättfärdiga barn? Ett, om du inte är gift så ska du leta efter en make, en fru som är rättfärdig. Du är gift med en bra kvinna som kommer uppfostra dina barn bra så att de blir rättfärdiga. Eller hur? Om du är gift med en kvinna som är kaos, som inte är religiös, hur stor är chansen att barnen blir religiösa, rättfärdiga? Chansen är mindre, eller hur? Så man gifter sig med en bra kvinna. Om den kvinnan gifter sig med en bra man. Och sen den andra delen, att när man har gift sig, att man uppfostrar barnen islamiskt. Så att de vet föräldrarnas rättigheter. Och de vet att den dagen föräldrarna dör så ska de göra dua för sina föräldrar. Att det här är deras skyldighet. Att de ska vara goda mot sina föräldrar. Även när de har dött. Masha. Taib. En annan sak som också nämndes här av brodern, som nämns i denna hadith, det är att ge sadaqa till sina föräldrar när de har dött. Ibn Abbas berättar att en man sa, ja Rasulullah, min mor dog och hon gav inte något testament. Kommer det gynna henne om jag ger sadaqa åt henne? Och då så sa profeten, ja, alaihi salatu wasalam. Den här mannens mamma dog. Och hon hade inte lämnat någon wasia, något testament. Att man till exempel skulle skänka en del av hennes pengar till välgörande ändamål. Och kommer ni ihåg, vi nämnde förra eller förra lektionen att man kan testamentera en del av sina pengar. Kommer ni ihåg det? Mm. Hur mycket max?
En tredjedel.
En tredjedel, ja. Till välgörande ändamål. Taj, men om mamma har dött, hon har inte gett något testament. Kan du som son eller dotter då ge sadaqa med avsikt av att belöningen ska gå till din mor? Ja, det kan du. Till exempel, du kan bygga en moské med 9 av att belöningen ska gå till din mamma. Du kan köpa 20-30 koranböcker med avsikt av att det ska vara till din mamma och stoppa dem i moskén. Så att alla som läser, belöningen går till din mamma. Och så vidare. Eller pappa. Så man kan göra det, sadaqa, med 9 av att belöningen ska gå till ens föräldrar. Det också. Så här förstår vi att godhet mot föräldrarna kan vara att göra istighfar, att göra dua och att ge sadaqa med avsikt av att det ska gå till dem. Taib. En annan sak som också nämndes här, vilket nämns i nästa kapitel. Kapitlet att från godhet mot sin far är att vara god mot hans vänner. När din pappa har dött så ska du behandla hans vänner väl, med respekt. Och där nämns hadith ibn Umar radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Inna abarra albir an yasila ar-rajulu ahla wuddi abi." Från den bästa formen av birr, en fromhet till föräldrarna, är att upprätthålla bra kontakt med hans vänner, med pappans vänner. Och den här hadithen handlar också om mamman, självklart. Så hur kan man visa respekt och vara god mot sin far när han har dött? Jo, genom att respektera hans vänner och mammans vänner. Det här är ett tecken på respekt. Och det här är inte bara generellt till pappa och mamma. Det kan också vara till din bror, till din fru. Det är sahih att profeten Muhammad alaihissalam älskade Khadija, eller hur? När Khadija dog så upprätthöll han kontakten och gott beteende med Khadijas vänner. Förstår ni? Kanske besökte eller gav dem gåvor och sånt. De som Khadija tyckte om, ja, ni tog han hand om. Och samma sak med dig. Och de lärde nämligen just att, ja, ni var i sammanhanget här. När du är hemma till exempel och pappas kompisar kommer, självklart så kommer du möta dem med respekt, eller hur? Annars, när de går, kommer du bli dissad av din pappa. Eller hur? Nej, på olika sätt. Så, men när han har dött och du träffar pappas kompis på vägen, du kan välja att gå fram och hälsa, le och vara vänlig och så vidare, fråga hur mår du och sånt. Gärna. Eller du kan välja att bara låtsas som att du inte ser han. Ja? Och han kanske ser dig och tänker, subhanallah, vad är det? Vad händer? Min bästa kompis son hälsar inte på mig. Förstår du? Och ingenting kommer att hända med det, eller hur? Men vad är det då som gör att du går fram och hälsar och är vänlig? Det är din respekt till din pappa. Förstår ni? Och att du också upprätthåller hans status och respekt hos hans vän. Annars blir det att han blir ledsen. Som han allah, min bästa kompis son kommer inte ens fram till mig. Han låtsas som att han inte ser mig. Han vill inte hälsa på mig. Förstår du? Det är nästan som en skam för din far. Så att från respekt är då att respektera ens pappas vänner och ens mammas vänner när de har dött. Kapitel 23, hadith 44. Här säger Abu Huraira radiyallahu, eller här säger författaren: kapitlet, man får inte kalla sin far vid hans namn, man får inte sitta före honom och man ska inte gå framför honom. Här nämner han vissa saker som är av respekt till ens föräldrar. Abu Huraira såg två män och han sa till den ena av dem: vem är du till honom? Vad har ni för relation, Jani? Och då så sa han: jag är hans son, han är min far. Och då så sa han till den här sonen som ett råd, han sa: kalla inte din far vid hans namn. Gå inte framför honom och sätt dig inte före honom. Tre råd. Respekt till sin far. Vilka var råden? Han sa: kalla inte honom vid hans namn. Yani, din pappa kanske heter Mohammed. Säg inte: jag är Mohammed. Respektlöst, eller? Utan säg: ja abati, ja abi. Eller på ditt språk, du kanske har ett annat ord liksom. Det är finare, eller? Ja abi, ja abati. Och samma sak modern: ja ummi, ja walidati. Mycket finare att tala på respekt på det här sättet. Två. Gå inte framför honom. Gå inte framför honom. När du går ute på gatan, gå inte framför pappa. Utan gå istället vid sidan av honom eller bakom honom. Vissa ulemar nämner här: gå bakom honom så att du kan typ försvara honom. Eller om han skulle ramla eller någonting, att du direkt kan vara där och hjälpa till. Förstår du? Och enda gången du ska gå framför din farsa, är om det typ det är kolsvart ute, du behöver lysa upp vägen, du behöver kolla att det inte finns någonting farligt så att din pappa inte tar skada. Du tar skada före pappa. Förstår du? Det blir ombytta roller. Men annars av respekt, gå inte framför din pappa. Eller mamma. Och sen den tredje, sätt dig inte före din far. Till exempel, du går in med din far i vardagsrummet. Så hoppa inte på soffan, utan stå och vänta tills pappa har satt sig. Eller du kommer hem till en gäst. Du, din pappa och kanske din brorsa eller någon. Och man ska sätta sig i soffan. Låt din pappa välja vart han vill sitta. Stå och vänta tills han har satt sig och sen sätter du dig. Du visar respekt till honom och du visar också gästerna att du har respekt till din far. Taib. Nästa kapitel. Får man kalla sin far vid hans smeknamn? Kunya. Nej, säger Ibrahim. Ja, det får man. Och ni märker här, författaren ställer som en fråga. Kapitel. Får man kalla sin far vid hans smeknamn? Då blir man lite nyfiken. Får man det? Och han nämnde där en sahih athar från Ibn Umar radiyallahu anhu att han sa: men Abu Hafs Umar bestämde. Till slutet på hadithen. Han nämnde bara den här delen. Men, alltså det var, han ifrågasatte någonting. Abu Hafs, hans pappa, Umar bestämde. Så han kallade sin pappa Umar ibn Khattab för Abu Hafs, som var hans kunya, hans smeknamn. Så att det är tillåtet att kalla sin far vid hans smeknamn. Här vill jag också bara påpeka att kunya, vad är kunya för någonting? Smeknamn. Är det varmt här inne? Kan man öppna? Kallt? Namn. Man nämner att det finns på arabiska ism, namn, som till exempel Abdullah, det är ett ism. Sen har du kunya, smeknamn, vilket då man lägger Abu eller före. Abu Mohammed, Mohammed, smeknamn. Sen har man laqab, som är typ smeknamn. Nej, det är som en titel kan man säga. Laqab, det man känns igen vid. Den långa, den korta eller någonting sånt. Sen har man nisba, där man tillskriver sig någonting. Al-Swedi, Al-Fransi, Al-Saudi, Al-Qurashi och så vidare. Al-Medani. Man tillskriver sig någonting. Så de här fyra finns när det kommer till namn. Och att ha kunya är sunna. Att ha ett smeknamn är sunna. Att heta Abu och sen ett smeknamn är sunna. Eller Även om ni inte skulle ha barn. Vad är beviset på det? Aisha radiallahu anha kallades för Abdillah. Och hon hade ingen son. Hon fick inga barn. Och kallades för Abdillah. Kan man ge kunya till barn?
Ja. Yeah.
Vad är beviset?
Ja, Abu Amir.
Mafa'ala Nughayr. Ahsant. Det fanns en pojke i Medina som hade en fågel i en bur. Som han älskade väldigt mycket och lekte med. Och en dag så dog den här fågeln. Och pojken blev jätteledsen. Så när profeten gick förbi honom, alaihissalam, så skojade han med honom. Han sa, ja Abu Umayr, ma fa'ala Nughayr. Han kallar lilla pojken för Abu Umayr. Vilket är ett smeknamn. Pappa till Umayr. Vad hände med en Nughayr, den lilla fågeln? Eller det rimmar. Så han skojade lite med honom. Så det till, då säger ulema, det är bevis på att man kan ge kunya till barn. Kan man ha kunya med pappa och sen någonting som inte ens är ett barn? Ja, bevis.
Abu Huraira.
Abu Huraira. Nej, sen. Pappa till kattungarna. Taib. Kan man ha flera kunya? Ja, det kan man. Man kan ha flera kunya. Abu Bakr. Det är också, alltså han hade ingen son som heter Bakr. Nej. Så det är tillåtet. Och det är sunna då att ha ett kunya. Och man kan kalla sin far eller mor vid deras kunya. Fyra menar jag så. Den sista hadith inshallah. Sen är vi färdiga. Kapitel 25. Kapitlet att det är obligatoriskt att upprätthålla familjebanden. Bab wujub silatu rahim. Och nu kommer författaren tala om detta i flera kapitel. vikten av att hålla släktbanden. Silatu Rahim. Rahim betyder egentligen livmoder. Silla, kontakt, relation. Att upprätthålla relationen och kontakten med sina släktingar. Vilka är Rahim som man måste ha kontakt med? De lärda säger att det är först och främst ens föräldrar, pappa, mamma. Och sen förfäder, farmor, mormor och så vidare, farfar. Ens barn, om man har barn. Deras barn och deras barnbarn och så vidare. Ens syskon, bröder, deras barn. Ens morbröder, farbröder, fastrar och så vidare. Och deras barn. Det här är typ generellt. En i den närmaste släkten, Rahim. Som man då ska hålla banden med. Och det är wajib. Han säger här, bab wujub. Kapitlet att det är obligatoriskt att upprätthålla släktbanden. Och motsatsen är qati'atu rahim. Att bryta släktbanden. Det är haram och det är från de stora synderna. Gärna att bojkotta släkten. Att bojkotta folk i släkten utan en giltig anledning. Är inte tillåtet i islam. Och det är från domedagens tecken. Från domedagens små tecken är att folk kommer att bryta banden med släkten. Folk kommer att bli ovänner. Folk kommer att hata varandra. Folk kommer inte hälsa på varandra. Och så vidare. Ja. Och författaren nämner här en hadith från Abi Huraira radiallahu anhu. Och det är när Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade versen وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Och varna dina närmaste släktingar. Allah säger till profeten Muhammad al-Islam, varna dina närmsta släktingar. Då så ställde sig profeten upp al-Islam och han skrek Ya Bani Ka'ab ibn Luway. Det är en stam av Quraysh. Bani Ka'ab ibn Luway. Anqidhu anfusakum minan nar. Rädda er själva från elden. Ya Bani Abd Manaf. Rädda er själva från elden. Ya Bani Hashim. Rädda er själva från elden. Ya Bani Abd al-Muttalib. Rädda er själva från elden. Ya Fatima bint Muhammad. Rädda dig själv från elden. För jag kan inte gynna er det minsta. Och det enda jag kan göra är att upprätthålla. Eller det enda jag kommer att göra är att hålla familjebanden. Förutom att ni är släkt med mig och jag kommer att vidbehålla, upprätthålla familjebanden. Ja. Så här berättar Abu Huraira radiallahu anhu att när Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade den här versen och varna dina närmaste släktingar, så ställde sig profeten upp och ropade ut till folket. Och det är också ett bevis på att han var snabb i att ge gehör. Han väntade inte, utan Allah sa, gör, och han gjorde direkt. Och det är så en muslim ska vara. När du hör ett påbud, gör det direkt. Du hör ett förbud, håll dig borta från det direkt. Vänta inte, utan var snabb i att utföra det. Så han ställde sig upp och ropade då på dessa släktingar från Quraysh. Och han nämnde fyra stycken, man kan säga underklaner från Quraysh-stammen, som då var släkt till honom. Och han sa till dem alla och till sin dotter, rädda er själva från elden. Rädda er själva från elden. Yani om det är bestämt att ni ska till elden, så kommer jag inte att kunna rädda er. Det är det han menar. Om ni ska till elden, så kommer jag inte kunna rädda er. Och han sa till och med till sin dotter, jag kan inte gynna dig det minsta. Du måste rädda dig själv från elden. Och samma sak med alla människor. Vi måste alla rädda oss själva från elden. Och inte förlita oss på någon annan. Om profetens dotter, alaihissalam, Fatima. Som hon sa till mig om henne, hon är en del av mig och jag är en del av henne. Han älskade henne så mycket. Han säger, jag kan inte gynna dig det minsta genom Allah inte vill. Jag kan inte gynna dig. Jag kan inte rädda dig på domedagen. Utan du måste rädda dig själv från elden. Det här är ett bevis till oss alla. Att vi alla själva måste ta det här ansvaret. Och inte förlita oss på någon annan. Och tro att vi ska bli räddade på domedagen. vi lever kaos i det här livet och sen på domedagen saker och ting ordnar sig. Nej. Vi måste alla försöka rädda oss från elden genom att lyda alla och hålla oss borta från synder. Och inte säga, men min pappa är värsta kejken, jag kommer från en bra familj. Nej, det hjälper inte. Till och med här, det hjälper inte att du kommer och säger min pappa är Muhammad Rasulullah, alayhi salatu wasallam. Det hjälper inte. Utan vad är det som hjälper? Att du räddar dig själv från elden. وَمَنْ بَطَّعْ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْفِرَ بِهِ نَسَبُ. Profeten alayhi salam han sa att den som faller kort i att göra goda gärningar kommer inte att gynnas av sitt släktskap. Spelar ingen roll vilken familj du kommer ifrån. Eller hur? Profeten Noahs son, kommer han gå till Jannah? Ja? Nej. Var han muslim eller kafir? Kafir. Eller hur? Kommer han att gynnas av att Noah alayhi salam var profet på domedagen? Räddas från elden? Nej. Kallas. Han valde den vägen. Då får han stå för det på domedagen, eller? Profeten Abrahams pappa. Var han muslim eller kafir? Kafir. Och vad är han i nästa liv? Jahannam. Kommer han gynnas av att hans son var en av de bästa profeterna? Nej. Och så vidare. Så varje människa står till svars för sina egna gärningar. Vi lär oss av denna hadith att man ska varna sin släkt. Och han nämner här kapitlet att upprätthålla familjebanden. Och nämner denna hadith. Vilket är en indikation på att det bästa man kan göra mot sin släkt och sin familj och sina nära är att lära dem islam. Att varna dem för helvetet och att uppmuntra dem till paradiset. Det är det bästa du kan göra. Den bästa gåvan du kan ge till någon människa är kunskap. Det är inte pengar, det är kunskap som för människan närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Den bästa, yani, vad säger man, det som är bäst för en släkt och en familj. Att man då lär dem islam på det här sättet. Ja. Och vi lär oss också av denna hadith att man ska börja med sina närmaste. När man gör da'wah. De är viktigast. Ens föräldrar, ens förfäder, ens bröder, ens barn och så vidare har prioritet. Allah säger och varna dina närmaste släktingar. Och sen varna resten av folk. Men släktingarna har en väldigt viktig position i islam. Och man har extra mycket skyldigheter jämt emot dem. Vi avrundar här för idag och fortsätter inshallah nästa vecka. Wassalamu alaikum.